Dagens ämne är olika typer av bön. Och vi har pratat om bönens ursprung, när människan började åkalla Herrens namn. Vi har också berört bönen som en intim relation, att vi får vara Guds vänner. Vad vi går in på nu då är olika typer av bön, och där stöter vi på lovprisning först. Det var ju det vi gjorde här, va? Vi prisade Gud. Och det är inte så dumt. Idén är att om Gud är vår Gud, vår skapare, vår förlossare, vår försonare, så säger Bibeln då att han förtjänar vår tillbedjan oavsett våra omständigheter, egna behov eller vad det nu är, enbart därför att han är den han är och för allt han redan har gjort för oss. Det är det som är innebörden i lovprisning. När vi pratar om bön så har vi all rätt att komma med våra önskningar inför Gud. Det står det. Låt alla era önskningar bli kända inför honom. Det är riktigt. Det är underbart. Och vi får lägga händerna på människor och be för andra människor. Men det finns en sida av bönen, och jag skulle säga att den glömmer vi bort emellanåt. Jag var på ett förmiddagsmöte i Smyrna i Göteborg för många år sedan. Där är en kvinna som reser sig upp och profeterar. Så säger hon, så säger Herren, var är er lovprisning någonstans? Och det tog tag i mig. Jag kan aldrig glömma detta. Att Gud efterlyser mer lovprisning från sitt folk. Att vi tappar bort det, att ära Gud enbart därför att han är den han är. Och för allt han redan har gjort. Sen får vi komma med våra behov och våra drömmar, våra bekymmer och allt det där. Men lovprisning handlar om att vi erkänner Guds storhet, ära och makt. Och att han är kungen. Och att vi böjer oss under det. Bara just därför att han är kungen. Det är lovprisning. Och det är fantastiskt. Det är det vi gör när vi lovsjunger. Och det är det vi gör när vi lovprisar Gud. Vad jag vill göra nu, det är att plocka några bibelställen i Bibeln som talar om lovprisning. Och peka på hur de brukar uttrycka det. Och sen försöka förklara då lite grann vad det här betyder när vi säger att vi lovar Herren. Vad är det egentligen? Och sen ska vi avsluta med att försöka motivera oss lite grann. Och vi kommer hoppa lite fram och tillbaka. Det första jag vill läsa är från första Mosebok kapitel 22. Jag hade ett samtal med en broder här under eftermiddagen som hade börjat läsa första Mosebok, som sa att det var väldigt märkliga berättelser i första Mosebok. Bland annat då när Abraham ska offra Isak. Det gör han ju inte. Vi vet att han får tillbaka sin son. Men det här är ju egentligen en bild på att Jesus, lammet, ska ge sitt blod för människans skull. Men det finns det en liten passus. När de är på väg upp på berget så säger Abraham till sina tjänare i femte versen. Han sa då till sina tjänare, stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit för att tillbe. Och sedan kommer vi tillbaka till er. Ordet tillbe. Tillbedjan. Och det är vi vana att använda i församlingen. Men vad betyder det egentligen då? Det kommer vi tillbaka till. Men det är sånt där ord som vi använder när vi pratar om att lovprisa Gud. Att vi tillber honom. Det handlar inte om att be om någonting. Utan det handlar om att det handlar mer om vem vi ber till än vad vi ber om. Att fokus är på vem Gud är. Samma ord använder Jesus i Matteus 4. Han talar om dessa ting. Matteus 4. Matteus 4. Och där är frågan vem man ska tillbe. För Satan här kommer och ska fresta Jesus och ska få honom att tillbe honom själv. Men då säger Jesus i 10:e versen. Gå bort, Satan. Ty det står skrivet. Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Om vi någon gång hamnar i en sån brottningskamp med fienden, som Jesus går igenom här, ibland ställs vi inför ondskans makter på ett sådant sätt att det nästan blir oss överväldigt. Men då får vi göra som Jesus här, säga: gå bort. Herren är min Gud, jag tjänar endast honom. Det tänker jag inte lyssna på. Herren min Gud ska du tillbe, endast honom ska du tjäna. Det ordet tillbedjan det. Sen hoppar vi tillbaka till andra Mosebok. Och nu är vi framme här vid när Israel har gått genom Röda havet. Och bara det är ju en mäktig berättelse. Och då står det i, när man har kommit upp på andra sidan, vi kan läsa från första versen där. Då sjöng Mose, Israels barn, denna lovsång till Herren: jag vill lovsjunga Herren, ty hög är han upphöjd. Häst och ryttare störtade han i havet. Och så fortsätter de: Herren är min starkhet och min lovsång, han blev min frälsning. Han är min Gud, jag vill prisa honom. Min faders Gud, jag vill upphöja honom. Nu har jag skrivit 15:2 där, men det är i första versen det står: jag vill upphöja honom. Förlåt, nej, det är andra versen. Jag vill upphöja honom, står det. Just det. Han är min starkhet, min lovsång, blev min frälsning. Jag vill prisa honom, jag vill upphöja. Vi säger ju ofta att vi upphöjer dig. Sjöng inte det nu på förmiddagen? Vi upphöjer dig, du vår Gud. Nej, det var kanske inte den sången, men det är något vi säger också, va? Vi tillber, vi upphöjer. Vi talar också om att prisa Gud. Ett av de mer dråpliga exemplen på det, det är ju när Johannes döparens pappa får tillbaka sin röst i Lukas kapitel 1. Då står det i första kapitlet vers 64 att när Johannes har fått sitt namn, så står det att alla förundrade sig. Och så vers 64: genast öppnades hans, det var Zacharias, mun, och hans tunga löstes och han började tala och prisa Gud. Det är också något vi gör, va? Vi prisar Gud. Vi upphöjer, vi prisar, vi tillber. Vi kan gå till Romarbrevet kapitel 15. Också ett ord om olika former av lovprisning. Romarbrevet 15. Där står det vers 11. Då citerar Paulus de gamla skrifterna, så säger han: och på ett annat ställe står det: lova Herren alla hedningar, prisa honom alla folk. Alltså lova Herren. Och det har ju inte att göra med att vi ger honom löften i första hand, utan det har med något annat, det har med lovsång att göra. Att vi ska gå in på vad de här orden betyder sen. Vi läser några verser till. Vi tittar i psalm 34. Psalm 34. Och där står det lite oväntat kanske: jag vill alltid välsigna, i andra versen. Jag vill alltid välsigna Herren. Vi brukar tala om att det är Gud som ska välsigna oss. Men här står det: jag vill alltid välsigna honom, Herren. Hans lov ska ständigt vara i min mun. Att vi välsignar Herrens namn. Och hans lov ska ständigt vara i vår mun. Och vi kan ta sista, även en psalm, 68. Psalm 68. Står det i vers 31. Och det handlar om vad Gud ska göra och vad folken ska göra inför Gud. Och det är en märklig vers först, men mitt i kommer det jag vill peka på. Och då säger psalmisten: straffa odjuret i vassen, tjurarnas hop och deras kalvar. Ödmjukt skall folken hylla dig med silverstycken. Han skingrar de folk som vill ha krig. Alltså ge Gud vår hyllning. Va? Och här handlar det om att hylla med ägodelen. Att de skulle offra till Herrens hus förmodligen. Då. I samma psalm i 33 versen så står det: ni riken på jorden, sjung till Guds ära, lovprisa Herren. Sela. Så att de här orden, att tillbe, prisa, upphöja, lova, välsigna, vi ger äran. Var fanns det med? Vi läste inte det. Lovprisa och hylla. Allt det här är så att säga olika ord som beskriver vad lovprisning är för någonting. Och då börjar jag titta lite grann i lexikonen. Vad betyder de här orden egentligen? För nu har vi översatt dem till svenska och dess grundbetydelse kanske inte är klar för oss. Jag tar några exempel. Jag har skrivit upp dem här på pappret. Vi kan läsa tillsammans. Och då är det så att när Isak och Abraham ska tillbe i första Mosebok 22:5, då säger Abraham egentligen att vi ska gå dit och böja oss ner. Så ordet tillbe betyder att böja sig, att krypa, falla ner, till exempel med ansiktet mot marken i vördnad för kunglighet eller gudom. Det är det Abraham säger till sina tjänare. Jag, pojken, ska gå dit och böja oss ner. Det är en del av lovprisningen, att man böjer sig för Gud därför att det är han som är kungen. När Jesus tillrättavisar fienden och säger att vi ska endast tillbe Gud och inte någon annan, då använder han ett ord som betyder att sänka sig i hyllning. Det är ungefär samma sak. Och lexikonen säger att det påminner om hur en hund slickar sin mattes hand. Alltså en lydig hund som kommer till sin herre. Alltså det är en väldig underdånighet. Va? Vi har även när de kommer upp på andra sidan Röda havet och de vill prisa Gud och upphöja honom. Då betyder ordet prisa att man pryder någon med beröm. Det har att göra med, det finns märkliga kopplingar till att bosätta sig och smycka saker och ting. Så på något vis så är det någonting vackert med det här. Att man pryder Gud. Nu kan ju inte vi göra det, för vi kan ju inte tillföra Gud någonting som han inte redan har. Han är alltillräcklig, men vi lyfter våra hjärtan för att på något vis, vad ska vi säga, pryda den bild av Gud som människor har genom att prisa honom. Att göra den vacker för andra människor. Ordet upphöja som används där betyder att lyfta upp. När Zakarias mun löses i Lukas 1. Då betyder ordet där att man talar väl om. När han, det står att han prisade Gud. Och det är ju det vi gör när vi prisar Gud. Vi upphöjer vad han har gjort. Vi talar väl om honom och så vidare, va? Vi kan ta någon till. När vi kommer ner till lovprisa i psalm 68 så har det här med musik att göra. Att lovprisa Herren har att göra med hur man slog på strängarna på stränginstrumenten vid lovsången. Så att här anknyter det till lovsång också. Va? Så att vad vi ser här att allt det här handlar väldigt lite om att begära någonting eller be för någon annan. Utan fokus är Guds storhet och vår litenhet. Va? Och ändå får vi komma inför nådens tron full frimodighet. Va? Ära Gud och upphöja honom och lova honom och prisa honom. I alla de här betydelserna. Vi böjer oss ner och vi lyfter upp Gud. Va? Detta är innebörden av lovprisning. Och innan vi ska göra detta, då ska vi motivera oss. Och då går vi till Uppenbarelseboken. Kapitel 5. Ska vi läsa där om vad som pågår i den himmelska världen. Det handlar om Guds och lammets värdighet. Vi kan läsa från 9:e versen kan vi läsa. De sjöng en ny sång, Uppenbarelseboken 5 från vers 9. Du är värdig att ta bokrullen, bryta dess sigill, till du har blivit slaktad, med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster och för Gud, och de ska regera på jorden. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsenen av de äldsta. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och de sa med hög röst, lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och tacksägelsen. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja allt som finns i dem, hörde jag säga, honom som sitter på tronen, honom och lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheters evighet. Och de fyra väsendena sade amen, och de äldste föll ner och tillbad. Det är en bärande tanke när det gäller lovprisning, att vi lovprisar Gud därför att han är värdig vår lovprisning. Grundtextens ord betyder att den tillhör honom. Och det betyder också att han är den enda lämpliga, det enda lämpliga objektet för vår lovprisning. Vi ska uppmuntra varandra, det ska vi göra. Vi ska tala väl om varandra och välsigna varandra. Men vi ska aldrig lovprisa varandra i den bemärkelsen. Därför att det är bara han som ska få all ära. Och det här är så vanligt i många kristna sammanhang, som kanske börjar väldigt bra med sund andlig väckelse. Och Gud använder en person eller flera på ett fantastiskt sätt. Men så börjar smyga sig in då liksom en känsla av att man ska behandla den där pastorn eller vad det nu är, som om han vore någon liten gud och lovprisa honom. Och det blir direkt osunt. Alltså människor får aldrig äras och upphöja på det sättet. Det finns bara en som är värdig den där lovsången. Och det är det som är vår stora motivation. Så när vi möts för att be och lovprisa, så är tanken den: Gud, du är stor och vi är små. Vi får tillhöra dig, och av nåd får vi komma inför dig. Vi får berätta allt vad vi behöver och vad vi vill ha och allt det här. Men framförallt upphöja hans namn i alla de här bemärkelserna som vi har tittat på. Så det är bra. Och jag sa det i förmiddag, så säger det igen. När vi gör det, då mår vi bra. Därför att det är det vi skapar det till. Det har nog hänt mig många gånger när jag har varit nedstämd. Jag kommer ihåg en gång när jag åkte hem från kyrkan en gång. Det var inte här, utan det var på ett annat ställe. Och jag kände mig riktigt, riktigt nere. Och så fick jag för mig att jag ska sjunga den här gamla sången. Fröjd i Herren, fröjd i Herren, fröjd i Herren. Ja, det är vår starkhet, ja det är vår starkhet. Och då var det som att de här mörka molnen, ja, de lättade lite grann. Va? När du och jag upphöjer och ärar och lovar och prisar Gud och lyfter blicken och liksom deltar i den här himmelska gudstjänsten, där det inte är frågan om människor, utan det är frågan om Gud, då mår vi väldigt bra. Och det skulle jag vilja att vi gör en stund här nu tillsammans. Så ska vi ta upp våra bönämnen alldeles strax.